En podcast från Aftonbladet.
Jaha, är det du som säger välkommen till Houston till mig? Eller är det jag som säger välkommen till mitt hotellrum till dig?
Alltså jag tänker att det är, jag sett Zlatan förut och lite den känslan så här, välkommen till Zlatan. Den känslan.
Du har lagt Houston under dina fötter.
Nej, snarare tvärtom. Säger jag Houston välkommen till Houston eller säger du välkommen till Erik?
Ja, nej, det är väl en befogad fråga.
Hur känns det att vara här?
Vi kan väl bara börja med att välkomna lyssnarna och förklara att även denna MD-1, matchday-1, så får de sällskap av tittare. Det är det som gör att tilltalet är ett delvis annat. Att vi faktiskt sitter i ett och samma rum och pratar. Men är man en sån som föredrar sin podd så behöver man inte bekymra sig nämnvärt över detta. Men vi bekymrar oss en del eftersom att vi även ska finnas i bild. Och det innebar att vi behövde rekognosera inspelningsplats lite grann. Och eftersom att du är livrädd för Camp Sweden-kompatibla människor siktade nere i hotellobbyn så hamnade vi på mitt hotellrum.
Ja, det är helt korrekt. Jag vore med främmande att ifrågasätta det. Och för de då som är de tv-tittarna som prioriterar bilden så vill man bara be om ursäkt också. Det är inte vår mening. Det är så här det ser ut. Det är så här vi ser ut. Det är så här Erik ser ut. Det är bara att tugga i sig. Men ja, vad fan. Välkommen till Houston trots allt. Vi kom hit igår.
Du måste ju ändå ha haft ett dygn här. Du måste kunna berätta lite för mig om hur viben är.
Alltså viben är ju skillnaden mot Dallas, eller Frisco där vi bor, som ju är en sån suburban, ett suburban tillhåll på ett helt annat sätt. Det är så oerhört. Alltså Houston är också vara en bilburen stad till 99%. Men här är det trots allt en stad. Man går runt och man går i en stad. Och det är skyskraporna som sväljer en hel. Och det gör ju ändå någonting med mig. Dallas, där vi bor i Dallas, är... Jag ska inte säga den värsta sortens amerikansk förort, men en amerikansk förort. Vilket betyder att det är bara en serie av olika funktioner mellan vilka man rör sig med bil. Så det är inte den sortens städer som du och jag uppskattar.
Jag har ju märkt att själv utgår ifrån en väldigt enkel kategorisering som funkar i 9 fall av 10. Gillar jag stan eller inte? Ja, det beror på ifall det finns fotgängare ute. Ifall det finns liv mellan husen, ifall man faktiskt ser andra människor när man själv är ute och rör på sig. Gör man inte det, ifall det enda man ser är bilar som svischar förbi på väg till närmsta mål med 400 kubikmeters airconditionaggregat, ja, då är det inte min stad. Och just den har jag inte bestämt mig om ännu, men det är klart, den börjar väl inte på jätteplus i fördomsbarometern, det gör den inte.
Nej, så där är det ju. Sen så var det var ju, vi pratade om det igår, att det är någon känsla att så där glida i en pansarvagn mellan amerikanska städer och se skyskraporna torna upp sig i fjärran och glida inåt där, och så är det liksom såna här reklambanners vid sidan av vägen, den här reklam för Guns and Ammo, där man kan hyra sitt automatvapen.
Don't mess with Texas.
Men också... Jag heter inte Guns N' Ammo, men något annat som också är reklam för automatvapen och skjutbana. Där frontat av en bakifrån fotograferad blondin som ligger där med sin AK-4 och pumpar magasin efter magasin.
Vem är den stora svensk profilen som är närmast att göra en motsvarande reklam? Zlatan eller Ebba Busch?
Alltså Ebba Busch har väl gjort det?
Ja, mer eller mindre.
I princip. Visst, hon känns som att, jag vet inte... Hon har mer att vinna, det öppnar upp hennes personlighet på något sätt, och det är hon ju ytterst medveten om. Att hon står där med vapnet i hand, att hon är ute i skog och mark och jagar och sådär. Man har inte sett de bilderna av Zlatan på samma sätt, i alla fall inte i någon sorts PR-syfte. Det tror jag beror på att Ebba har mer att vinna på det.
Ja, jag hoppas ju också att Zlatans familjehistoria och släktbakgrund gör att han har ett motstånd mot ett samhälle överfullt av vapen snarare än en lockelse till det. Men det ska jag faktiskt inte spekulera i. Jag kan spekulera i mycket.
Men ändå gjorde du det?
Ja. Nej, exakt. Man ska aldrig...
Fråga din familjebakgrund. Jakt och skog och mark.
Ja, jag farsa älgjägare till tänderna.
Ja.
Farsa älgjägare på ett sätt som innebar att, och det här är faktiskt ganska roligt, han fyller år 11 september, vilket alltid var helt hopplöst att komma ihåg.
Ja. Fram tills 2001
någonstans. Sen blev det lättare att komma ihåg. Men det innebar ju att hans födelsedag alltid sammanföll med älgjakten. Så när han fyllde jämt eller så var det aldrig aktuellt att liksom åka iväg på någon resa eller någonting. Nej, för helvete, det är älgjakt. Så vi kan inte åka i september. Okej, men kan man tidigare lägga och åka på sommarna? Det är knappt, va? För nästan ingen semester. För hälften av semestern gick åt till älgjakten. Och det var väl vad det var. Det var väl ingenting att reflektera jättemycket över, utan så såg hela barndomen ut. Och sen kom man in i lite mer medveten ålder, inne i tonåren. Började reflektera lite mer över vad som egentligen pågick och fick lite mer liksom, oregelbundna tider i skolan. Så jag kunde vara hemma ibland strax efter lunch. Och då märkte jag att, vad fan, farsan ligger ju i soffan. Skulle inte du vara på älgjakt? Jo, han är på älgjakt i teorin. Han har fortfarande tagit ledigt 2 veckor för älgjakt. Men han ger sig inte längre ut i skogen. Han slutade åka ut i skogen när han var 55 kanske. Men resten av sitt yrkesverksamma liv tog han ändå 2,5 veckor ledigt för älgjakten. Då han bara låg på soffan under den ledigheten.
Hur deltog han i jakten? Fanns det någon slags mental...
Han hade någon typ av liksom hierarkisk status för någorlunda många år i tjänst. Så när han väl hade fällt någon jävla tjur kunde han ändå åka ut och hämta en del kött. Och då vet jag inte om han deltog i någon styckning eller någonting. Men den här principen att familjens årskalender styrdes av älgjakten. Och älgjakten innebar att typ ingenting någonsin gick att göra. Och när det sen blev älgjakt så innebar den att han inte åkte till jobbet utan istället låg hemma på soffan i dryga 2 veckor.
Ja, fint. Det där är faktiskt en obalans i våra relationer. Jag har inte träffat din pappa. Ja,
det är få din mamma som har träffat. Det är fan inte många som
men
har.
Om jag drar upp runt september någon gång så har jag möjlighet.
Ja, du vet var han finns.
Då vet jag var han finns.
Du, fotbolls-VM pågår.
Åh, fan.
Har du något att säga om VM relaterat till det senaste dygnet innan vi går in på det som väntar?
Ja, jag har varit upptagen med ganska mycket jobb. Det jag har sett och som har vindlagning om att se, det var ju Marokkos match mot Skottland. För det kändes som dagens höjdpunkt. Att USA städade av Australien, det var väntat. Jag tycker inte att de var lika imponerande idag, det lilla jag såg. Men Marokko, de imponerade på mig. Första halvlek, det pressspelet de har, den alltså frenesin, frejdigheten som de har, som man känner igen från 2022, var jävligt häftigt att se igen. Plus att jag också ville se Hakimi spela fotboll.
Blev utbuad, har jag förstått.
Ja, och det där är ju någonting som är jävligt intressant. Jag tror att de flesta är väl bekanta med att han det då idag är klart att det kommer väckas åtal mot honom för en våldtäktshistoria, eller han är anklagad för våldtäkt från 2023. 3 år sedan ungefär. Och det är intressant på jättemånga sätt. Det är intressant för hur Paris Saint-Germain hanterade det när det dök upp. Han spelade ju dagen efter i princip som han var på polisförhör i Champions League. Och det var liksom inga problem för honom att göra det. Marocko har inte haft några problem med honom här, har honom i truppen. Och det är inte så att... Jag har läst in mig ganska mycket på det här fallet. Liksom läst vittnesmålen, läst sms-konversationerna från den aktuella kvällen. Det är alltså 2 veckor efter som hans skilsmässa, där han då träffar en ung kvinna. Hon kommer hem till honom. Och hon smsar med en kompis under kvällen. Vilket väl är liksom den starka form av bevisning som de har. Att hon verkar väldigt upprörd. Hon skriver att han har våldtagit henne och så vidare. Det finns ingen medicinsk, fysisk undersökning. Vilket brukar vara ett stort aber i den här sortens fall. Och Hakimi själv pratar om att det här är något som vi pratar om i fotbollsvärlden, risken för att bli utsatt för utpressning. Och vi tittar på vårt VM, vi följer vår fotboll och konstaterar att det här är oerhört vanligt. Sen om det, man ska inte gå in på enskilda fall, man utgår från att alla är oskyldiga som inte är fällda i domstol och så vidare. Men att det är så oerhört vanligt förekommande. Tittar vi i liksom toppen av världskandityret så har du Neymar har varit anklagad för våldtäkt. Mbappé vet vi i Stockholm har varit anklagad för våldtäkt. Dani Alves fälld för våldtäkt och så vidare. Vi har Hakimi här, Cristiano Ronaldo som bekant här i USA som betalade för att slippa betalades ur en knipa vad gäller ett våldtäktsfall där med Catherine Mayorga. Och ja, vad ska vi säga om det där då? Vi vet inte. Är det så att fotbollsspelaren här, miljardärer på den här nivån, är utsatta för, alltså att det finns ett hot om utpressning. Det gör det säkert. Är det så att den här sortens gudförklarade stora fotbollsspelare, världsstjärnor som har varit det sedan de var 12, 13, 14, 15, 16 år, har det mycket pengar som helst, är vana att människor inte kan säga nej till dem? Kan det vara så att de begår sexuella övergrepp? Definitivt det också. Det är bara värt att konstatera. Tittar vi på de största spelarna i världen, de allra, allra flesta av dem, eller väldigt, väldigt många av dem ska jag säga, inte de flesta, har valt den här sortens affärer, den här sortens utredningar, och i det här fallet då, den här sortens uttal, och det, eller åtal. Och det är intressant att konstatera att Achraf Hakimi spelar fotboll. Han är vice kapten i Paris Saint-Germain. Han spelar fotboll i VM samtidigt som det här pågår.
Kapten för Marocko, eller?
Kapten för Marocko, vice kapten för PSG. Och det, ja, det är ju en intressant situation hur man vrider och vänder på det.
Ja, alltså det går ju inte, i alla fall inte för mig, för jag har inte satt mig in i det aktuella fallet, att tycka, tro eller ha någon åsikt i frågan. Det är ju ganska hopplöst oavsett vilket perspektiv man anlägger att vara kategorisk, för man har inte varit där eller ens i närheten av att vara där eller ha förstahandsrelation med någon inblandad person. Men en generell sak kan man ju säga, och det är väl att det finns väl ingen människa någonstans över hela jävla planeten som tittar på de största fotbollsspelarna, livet de lever, och känner det där är nog en sund miljö. Där har de fått ihop det bra. Det är precis så där man vill att det ska vara för de som har nått den absoluta toppen av världens mest populära och mest konkurrensutsatta sport. Det är ju en djupt problematisk miljö, alldeles oavsett om man liksom deltar i livet med alla frestelser och fällor som det innebär, eller om man väljer den andra vägen och stänger sig ute från livet, som ju definitivt har varit en väg som flera av de allra bästa har valt. Nej, men det funkar inte för mig att vistas utomhus, att vistas bland människor. Det som funkar är att åka till den hermetiskt tillslutna träningsanläggningen, vara där några timmar, sen åka raka vägen hem till mitt igenportade mansion, och så sitter jag där med mina återhämtningsbyxor, äter groddar och ser på någon hjärndöd serie. Och liksom inget av de alternativen är ju särskilt lockande, men mellanvägen verkar vara oerhört svår att hitta, och det är ju liksom deppigt, för det är ju verkligen så att hade man själv önskat att en närstående blev en av världens 10 bästa fotbollsspelare? Ja och nej. För det går ju inte att leva ett välbalanserat liv i den positionen. Går det ens att komma ut på andra sidan och leva ett välbalanserat liv när karriären är över? Inte längre, va? Utan blir du så bra, då måste du mer eller mindre offra allt vad ett vanligt, någorlunda liksom sunt liv kan erbjuda dig. Och det är en ganska stor uppoffring med tanke på att du bara har ett liv.
Nej, så är det. Jag brukar ju använda formulerat att den här fotbollsmiljön är en äggkläckningsmiljö för psykopater. Och det är klart att det låter jättehårt. Det finns jättemånga av de här största stjärnorna i världen som har, som inte är tvådimensionella, som är tredimensionella personer och som har goda avsikter och alltihopa. Men det säger sig själv, som du är inne på. Om du har levt i en värld som handlar att du ska investera allting du har, all energi du har, all tid du har i att bli en så bra fotbollsspelare som möjligt. Du omges av enorma ekonomiska resurser. Allting i världen ligger öppet för dig. Du är ändå hindrad att göra allt du vill för att du ska vara på träningsanläggningen varje morgon klockan 8 och leva i den här världen. Och du är dessutom omgiven av människor som konstant gudförklarar dig. Konstant berättar om det är agenter eller hangarounds eller tränare eller supportrar som berättar att du är gud och bäst och inte kan göra någonting fel. Och sen lycka till med att bli en sund och hel och tredimensionell människa. Sen vet inte jag, jag tror ju att det skulle finnas ett värde om klubbar vinnlade sig lite mer om att se till att deras spelare också blev samhällsmedborgare. Jag tror genuint på det. Men jag tror också att fotbollsklubbarna inte vågar ta den risken riktigt. Utan det är i den bästa av världen så vill ha en spelare som kommer till träningen, gräver ner allt du har att vara en så seriös fotbollsspelare, fotbollsmaskin som möjligt, åker hem i bästa fall och till din fru och dina barn, spelar lite tv-spel och sen så gör du om samma sak om och om och om igen.
Low maintenance är ju termen i den brittiska fotbollsordboken. liksom lite underhåll ska krävas runt en spelare, då är det den bästa typen av spelare. Men alla kan ju såklart inte vara Luka Modric. Och det finns ju en diskussion kring vad som är hönan och vad som är ägget. Blir de så här av att vistas i den där miljön, eller hamnar de i den där miljön för att de var sådana? Där tror jag väl lite ändå på det första. Jag tror nog att hönan är miljön som påverkar dem i en riktning där ja, du kommer hamna på en plats du inte nödvändigtvis hade hamnat annars. Och sen finns ju också hela diskussionen kring att ja, det finns ju någonting att vinna i att göra de största fotbollsspelarna till deltagande samhällsmedborgare. Skulle det göra dem till bättre fotbollsspelare? Jag är ju inte säker. Jag är ju inte säker, för det är ju lite så inconvenient truth som Al Gore hade sagt, att jag tror att i fotbollsvärlden av idag så tjänar det ganska väl att ha den där typen av oh jävlar, nu sköt en brasse i ribban och det var fart på den bollen.
Och det var också offside.
Ja, det var det. Vet du vem som sköt det skottet? Det var inte en välbalanserad samhällsmedborgare. Och det säger jag utan att ha sett vem som sköt.
Ja, men då säger jag att det var säkert...
Är det Martinelli ja, som visst. Står där?
Ja,
som står där och muttrar?
Ja, då har jag ingen invändning överhuvudtaget. Ja, det är inte offside det där.
Ja, bollen går inte in ändå. Ja, skitsamma. Jag tror inte vi ska stanna alldeles för länge i den här diskussionen, även om den är evig, den är ständigt pågående. Det finns med oss hela tiden när vi pratar om dagens fotboll, inte minst när vi ser det brasilianska landslaget med ett öga. Men det är ändå Sverige mot Nederländerna om bara några få timmar när folk har hittat fram till den här tvodden. Vill du säga något om något annat innan vi drar oss dit? Jag tänkte att man kanske skulle ha en longör om Hervé Renard ändå. Ooh. Men vi kanske inte har läge för några longörer. Och ska man fatta sig kort om Hervé Renard, då känns det ju poänglöst allting.
Ja, alltså det är ju... Hervé Renard, don't get me started. För då sitter vi här och så missar vi avspark. Så att nej, vi får spara det till en annan dag helt enkelt. Det finns mycket att säga om Hervé Renard.
Du läser ju tydligen Jorge Valdanos bok. Har du läst Renards ganska nyutkomna bok?
Jag har inte det, nej.
Och den är jag sniffa på och tänker att den ska jag läsa när jag får lite tid. Mellan matcherna och resorna på VM. Det är ju jävligt mycket tid man får mellan matcherna, resorna och inspelningarna på VM så här långt.
Alltså ganska sent så upptäckte jag, vet du vem han är tillsammans med?
Ja, det vet jag. Änkan till Metsu eller?
Metsu.
Metsu heter
Bruno Metsu.
Bruno Metsu, okej. Okay. Ja, men det noterade jag. Och de lever väl tillsammans i Senegal, tror jag. Därtill har han ju även en dotter med en kvinna från Zambia. Och den här dottern bor, så vitt jag förstått, i Sydafrika. Och självbiografin han släppte hette väl typ Fotbollen, Afrika och jag. Mm. Eller något i den stilen. Och som sagt, det finns mycket att säga om Hervé Renard. Tyvärr ska vi väl avstå just nu.
Spara den.
Ja, vi får göra det. Ja. Men helvete ändå. Vad fascinerande han är.
Oh ja, och berömmet för de som då, de här... En udda procent som inte har koll på honom. Alltså Senegals förbundskapten VM 2002. Det långa hårsvallet som tragiskt sen gick bort i cancer några år senare.
Vad vet vi om kvinnan?
Inte jättemycket. Jag tror inte att, det var, att de var inte tillsammans då under VM 2002. Utan det var en annan enormt sån stor senegalesisk kändis. En undervacker kvinna som han var tillsammans med då. Sen så träffade han henne efteråt tror jag. Men jag har dålig koll på henne. Hon lär ju vara... En stor karaktär och stor människa i alla fall.
Risken är ju faktiskt också, eftersom att vi nu publicerar oss ganska brett med en tvodd på sportbladet.se. Det kanske är så att det inte bara är Bruno Metsu som måste introduceras, utan att vi även måste förtydliga att anledningen att vi pratar om Hervé Renard, den mångåriga franska handelsresanden i förbundskapteneri i framförallt olika afrikanska länder. Han har ju nu då tagit över Tunisien. Våra besegrade gruppmotståndare med våra alltjämt relevanta ja, gruppdeltagare. Där hittade vi ordet jag sökte. Och det gör allting runt det laget mycket mer intressant. Jag vet ju att du lever och dör med din franska sportpress, och det var jävligt underhållande att kunna följa hur de kunde presentera liksom minut för minut rapporter från det dygn som följde i det tunisiska lägret efter förlusten mot Sverige. Vilka förbundspampar åkte i vilken hiss med vilka människor, vilket klockslag.
Läckor finns.
Läckor finns, ta med fan. Exakt när var det de bestämde sig för att kicka Lamouchi, och hur många timmar gick det sen innan de faktiskt släpade in honom på ett hotellrum där han mer eller mindre tvingades att skriva över sina egna avskedshandlingar.
Sina egna tillgångar.
Mot väggen på ett hotellrum. Just den detaljen tilltalade mig. Han lutade liksom pappret mot väggen och skrev under. Och sen så sitter han där belägrad och utslängd. Och så kommer din jävla hjälte Gignac till undsättning. Den här, ja, don't get you started on Gignac heller för den delen. Men den absolut största fotbollseuropé som någonsin skapat sig hem i Monterrey. Han kommer till hotell och undsätter Lamouchi och kör iväg honom till sin dacha på sluttningarna utanför Monterrey. Och bara det var en jävla spionthriller. Och sen kommer då Hervé Renard in från vänster. Och det tar inte många timmar innan han står i sina tuffingshorts och manar till morskhet.
Bra tal alltså.
Ja, det tog det. Det är ju effektivt. Oh, ja. Liksom. Och det går väl ändå att hävda att det har relevans för det som väntar oss framöver. För jag tror ju såklart inte Tunisien tar några poäng i det här gruppspelet. Men mer med Renard, så vem fan vet?
Nej men det var så uppenbart, alltså just det där som du pratade om läckorna och så. Det bevisar ju, och det som det pratades om förut, att Lamouchis status var inte hög. Han hade inte med sig hela laget. Vilket man ser det på planen. Man ser ju att det är ett dysfunktionellt, icke-fungerande form av fotbollslag. Som det är när man inte har förtroende för sin chef längre. Att det är spretiga viljor och ingen riktigt vill spela för honom. Och man vet om att när bilen faller, så den faller inte över oss, den faller över honom, den där franska legosoldaten som inte ens ville spela för vårt landslag när han var aktiv utan valde Frankrike istället. Det fanns en kritik från början, och det här bevisar ju allt det där. Så att jag tror också att det Tunisien idag är ett bättre landslag än de var igår,
och de kanske kan snatta en poäng mot Japan medan vi då ska möta Nederländerna i det som för mig är liksom den absolut största oviktiga match ett svenskt fotbollslag någonsin har spelat.
Mm.
Det är min ingång.
Ja, den är bra. Ja, men, ja.
Ja, nej, men
för att VM är, så betyder att Sverige är redan vidare.
Ja, exakt.
Men det är ändå en VM-match.
Ja, det är ändå VM-match mot Nederländerna på midsommardagen klockan 19. Det är inte bara stjärnorna som står rätt, utan det är kalendariet och matchschemat som står rätt. Och liksom tv-människorna som är inne i branschen och tycker sig kunna sånt, de spekulerar ju om att
världsrekord.
Ja, eller i alla fall nationsrekord. Det är ju jävligt luddigt fortfarande vad som egentligen är den mest sedda fotbollsmatchen i svensk historia. Det brukar ju alltid hävdas att det är damfinalen 2003. Mm. Men kollar man bara lite grann, så var ju den gamla tv-profilen Per Nunstedt ute redan efter herrarnas EM 2004 och hävdade att TV4 hade slagit den noteringen, tror jag, två gånger om mot både Italien och Danmark. Så jag vet inte riktigt på vilka grunder det där är formulerat. Jag vet inte exakt vad det är baserat på. Och jag har för övrigt oerhört lågt förtroende för svenska mediemätmetoder. Ja, ribban igen, eller? Martinelli igen? Men det må vara skitsamma. Det är fullt möjligt att vi på söndagen vaknar upp till rapporter och artiklar om att vallarna är sprängda, 4-miljonersvallen är sprängd, nytt tittarrekord för inte bara svensk fotboll utan svensk idrott.
Du såg att TV4 var ute och varnade för att
få in tidigt,
livrädda för kritiken, så vill de förekomma den.
Tidigt, vad då, är det en in, en ut sen eller?
Jag vet inte.
Det kan ju inte påverka totalkapaciteten.
Man skaffar en server eller vad fan det nu heter, det kan inte vara omöjligt att lösa, eller?
Nej, men det måste, alltså vad fan, det är ju samhällsviktigt. verksamhet de ägnar sig åt, ifall de inte har kapacitet att få ut matchen till alla intressenter, så är det bara att ta ifrån dem tillståndet.
Lämna rättigheten vidare, men vi är just den här, men när folk flyger till månen härifrån.
Ja, det gjorde de, ja.
Det gjorde de, ja.
Ja, ja. Nej, men det är för mig liksom kontexten av matchen, ingången till matchen, att helvete vad kul att vi har fått detta, att landslaget har förtjänat detta, spelat sig fram till den här matchen som kommer engagera så många så starkt och som precis på samma sätt som premiären i Monterrey kommer skapa såna här omedelbara associationslänkar och ryggmärgsminnen framöver. Ja, nu blev det mål för Brasilien. Är det offside igen eller? Nej, det verkar som att de springer ut och ska...
Nej, men sådär, jag vet inte.
Nej, det är offside. Det är flaggan. Det är flaggan.
Ja, det där var långsamt. Det där var långsamt.
Ja, det var kul. Nej, men liksom Monterrey vet vi ju redan att folk kommer minnas den så jävla starkt för att de gick upp klockan 03:45 en måndag morgon och upplevde den matchen. Imorgon så kommer, eller idag kommer det ju vara så att folk...
Man gick aldrig upp, man var kvar i sängen och sen så såg man matchen.
Ja, så kanske det är för vissa. Men det är ju väldigt mycket midsommarhelg. Ja, men de är ute på sina lantställen. Morbror står vid grillen. Någon jävel kommer in från sjön. Liksom.
Morbror, som en meny sa. Morbror, min mammas bror.
Han kände att han behövde förtydliga det konceptet. Ja. Ungefär som du kände att du behövde förtydliga Bruno Metsu.
Sant. Exakt. Alla vet inte.
Nej, det finns preciseringar som måste göras. Nej, men som sagt, grym jävla match. Fan vad roligt. Och satan var välgörande för den svenska nationen och vårt folk med en gemensam upplevelse. För de är så sällsynta, de är så värdefulla. De kan göra landet bättre, även om man kommer från en annan politisk ingång än den du hänvisar till. Men sportsligt, well... Antingen så vinner vi eller så förlorar vi eller så blir det kryss. Och ändå kommer VM så ungefär likadant ut när vi blickar framåt dagen efter.
Ja, men då opponerar jag mig lite. Alltså, och då återvänder jag till premiärmatchen Sverige mot Tunisien. Och vi såg alla att Alexander Isak är medvetslös efter 49 minuter. Han orkar inte gå. Han orkar springa och sprinta, men han orkar inte gå. Han står där, pustar och tjostar.
Vad gör han?
Tjostar.
Vad gör han?
Tjostar.
Vad fan säger du? T-J-O-S-T.
Ja, ja.
Är det du som skapar nu? Eller menar du att det här är liksom ett ord som fler än du använder? Jag?
Absolut, absolut. Och nu kommer bara söder om Gävle någon jävla gång. Så vi tjostar på.
Vilka då?
Vi.
Vadå, värsta?
Nation.
Nej, Jimmys nation ägnar sig inte åt detta.
Nej, jag ska undersöka det, jag lovar. Ja, andas djupt, flämtar, tjostar.
Nu jävla ska googlingen göra. Fortsätt prata, så ska jag ta reda på vad som pågår.
Låt mig ha bollen. Ja, men varför var han kvar? Vi satt alla halvsvor på läktaren. Särskilt efter 3-1, matchen är avgjord. Han är så trött, han behöver vila. Han kan gå sönder. Man börjar bli orolig för killen. Men han spelar vidare. Och Graham Potter förklarar efteråt, men det var... Alex ville spela vidare, han ville själv spela vidare. Och någonstans så kände jag att nej, men det var inte sportsligt motiverat, men det var också det kanske. För att om Alexander Isak behövde en sak så kanske det var känslan av att jag spelar 90 minuter, jag orkar, jag klarar mig, jag gör mål, jag är fruktansvärt bra. Att det fanns ett värde i det på sikt. Och lite på samma sätt med den här fotbollsmatchen. Nej, den betyder ingenting. Sverige kommer gå vidare alldeles oavsett. Det finns inget värde att bli etta, tvåa eller trea i gruppen som det ser ut nu. Man möter Brasilien, man möter Marocko, man möter Frankrike eller vad det nu kan vara. Dåliga alternativ alltihopa. Däremot så tror jag ett Sverige som gör en bra match mot Nederländerna, som tar poäng, som slår Nederländerna, är ett oerhört mycket bättre skickat och lämpat lag för att gå in i ett slutspel. För att känslan under Graham Potter är att ja, men de klarade ett begränsat Ukraina med Valencia. De var illa ute, men red på Jökeres rygg förbi Polen. Man kör över Tunisien. Om då nästa steg är att vi gör en riktigt bra match. Vi tar poäng. En eller tre mot ett bra europeiskt lag. Ett topplag i Europa. då skulle det göra saker med gruppen som de skulle ha stor nytta av. Så på det sättet tror jag att det är en viktig match.
Ja, ja, men det där är ju tyvärr inte ens att opponera sig. Det är inte ens att säga emot eller komma med en annan ingång överhuvudtaget. Det är klart att jag håller med om allt det där, men det förtar ju inte själva ramen. Det som, ja, rent faktiskt är...
Tjosta, förresten.
Ja, nej, första träffen, det var ju någon jävla liksom sagokaraktär i något så här Sagan om ringen-drama. Tjostar the wise. Med den stavningen.
Ja, ja.
Andra Google-träffen, och nu vet jag inte ifall det påverkas av att vi befinner oss i Texas, men det är att du kan köpa någon jävla häst med pedigree som heter Tjostar.
Det ska jag göra.
Ja, det är, jag kan få, du kan få det. Det tycks vara tysk dock. Vet du vad Tjostar är?
Nej, säg.
Det är avkomman till Jerome och Lothar den andra. Är båda de här... Är båda...
Matteus.
Ja, men borde det inte finnas någon könsdimension här?
Du, på den tiden när jag jobbade med Hasse Backe mycket, så hade han ju en sån här stående, man satt liksom och, efter en sändning och drack ett glas vin tillsammans. Då pitchade han ju alltid förslaget till liksom mig och Karin Frick och vilka vi nu var. Så, ska vi inte tjacka en kamel? Det var en tjosta, det var vad han ville ha då.
Vet du vem som har tjackat en kamel?
Har du tjackat en kamel?
Jag har tjackat en kamel.
Du har inte tjackat en kamel?
Jag har tjackat en kamel.
Vem fick du att tjacka en kamel?
Det var mitt eget initiativ, fast det var liksom en saudisk kamelherde.
Ja, du, riktig kamel har du tjackat.
Ja, ja, ja.
Han menar ju häst.
Jaha, han pratar stockholmslang.
Ja, jag vet att du har tjackat en kamel.
Ja, det är klart. Fortfarande, min dotter är fortfarande ursinnig på mig för att jag inte fraktade hem min köpta kamel.
Är det kört?
Ja, nu är det nog ganska kört. Alltså. Det, alltså jag har varit på många platser i världen, vill jag ändå påstå. Men den absolut mest bizarra plats jag någonsin har varit på, det är den här liksom vilda västern byn som ligger mitt ute i den mest otillgängliga saudiska öknen, och där det enda som finns är follor med tillhörande småbyggnader där det säljs kameler. Jag ville ju bara rida på en kamel, men vi hade lite kommunikationssvårigheter, så till slut så hade jag tömt fram så många liksom sedlar ur min ficka att jag insåg att nu har jag fan köpt den. Och de skulle ju liksom börja följa mig till stadsgränsen och frakta iväg kamelen med sömme ihopbundna fötter.
Klövar.
Klövar är ordet jag söker. Men då kände jag någonstans att fan, det blir svårt att ta den som handbagage på planet.
Vad kostar det att frakta en kamel?
Alltså jag tömde ju, nej, frakta vet jag inte. Tjacka kan jag ju svara på. Men samtidigt kan jag inte svara på det, för jag har glömt bort hur mycket det... Var det en stinare det var i Saudi? Jag hade en ficka full med saudiska cash. Jag tömde cashen. Jag fick kamelen. Ja. Historien tar slut där.
Ja, men värt. Du, vad vill du se? Vad vill du se när Sverige möter Nederländerna? Vad vill du ha med dig därifrån?
Nej, men det säger ju sig självt. Alltså, ett bättre fungerande lag. Och det går ju att gå igenom, om inte spelare för spelare, så i alla fall lagdel för lagdel. Jag vill ju se en 3/5-backslinje som känns mer svårpenetrerad än vad den hittills har gjort. Jag har ju aldrig känt mig trygg i det låga försvarsspelet, ens mot Tunisien, för det finns håligheter där, det finns ansvarsfördelning som inte riktigt funkar. Det är ju såklart väldigt mycket bättre med Victor Lindelöf på plan och i gott skick, men där vill jag ju att, ja, det ger utslag att de spelar mer och mer tillsammans. Och det gäller ju alla lagdelar, och det är ju verkligen min förhoppning, för inget av det vi har sett hittills, inklusive 5-1 mot Tunisien, är ju bra nog för att gå långt i den här turneringen. Alltså vi kommer inte alltid göra 5 mål på en XG på 1,24, utan det var ju ett extremutfall. Så för att faktiskt uträtta stora saker i det här mästerskapet, då måste allt bli bättre. Och då syftar jag ju främst på liksom relationerna och funktionerna spelare emellan, lagdelar emellan. Jag är inte trygg med det låga försvaret. Jag är inte trygg med ansvarsfördelningen på mittfältet. Trots då Yassin Ayaris insats senast. Trots att jag tyckte Jesper Karlsson var väldigt nyttig och duktig.
Jesper Karlsson.
Vem ska inte spela då, Janne? Ska det vara Jesper Karlsson? Vem ska inte spela?
Det går inte dit. Fy fan vad dåligt. Fy fan vad dåligt, Erik.
Ja, nej, Jesper Karlsson var väl inte kanon. Men Jesper Karlström gjorde det fan bra mot Tunisien. Men mittfältet som sådant är ju fortfarande ett osäkerhetsmoment. Och nu vet jag inte om Frenkie de Jong eventuellt stryks.
Nej, han verkar ha någon form av mellangärdesproblem. Mm. Jag tror att det är längre ner i magen, men ja.
Nej, men det är klart att nu blir det ju ett test på riktigt. Haiti. Nej, han kommer ur vinkel. Mm. För att säga att de möter Frenkie de Jong och Gravenberg och liksom Reinders på det. Ja, då är det rätt lätt att även ganska små positionsmisstag kostar ganska mycket. Och då kan det bli rätt svårt att få tag på bollen för att sen ställa om på Isak och Gyökeres. Och jag är inte trygg med att vi kommer kunna svara upp mot det, där är jag inte. Men sen, naturligtvis viktigast av allt, där hela vår potential och sprängkraft ligger, anfallsduon. Mm. Förmågan att få dit bollen, förmågan för dem att göra varann bättre på ett ännu tydligare sätt än mot Tunisien. Tunisien, vi fick ju mycket gratis och de fick ju sitt samarbete gratis.
Lamorsis Tunisien.
Ja, Lamorsis Tunisien, Renards Tunisien, inte lika mycket gratis. Men det är ju det som också är såklart en stor del av ingången till den här matchen. Vi har vunnit med 5-1. Och det är klart att ifall man inte ger sig upp i kyrktornen och vrålar när man har vunnit en VM-premiär med 5-1, ja, då vet jag inte vad man har fotbollen till. Men jag vet ju också hur den del av folkopinionen som anstränger sig för att missuppfatta kommer att låta ifall vi inte vinner med 5-1 mot Holland. Då kommer det låta så här. Vadå? Ni sa ju att de var världsmästare efter matchen mot Tunisien. Nej, det sa vi inte. Vi var glada för att de hade vunnit med stora siffror utifrån en väldigt stor osäkerhet och en extremt bra utdelning. Men det finns ju ingen vettig människa som tittar på Tunisien-matchen, liksom klappar sig om magen och borstar av nävarna och säger nu är det klart, minst semi. Alltså, den åsikten finns ju inte. Och ska jag gissa, ska jag spekulera? Det är klart att jag fortfarande tror att Nederländerna är ett bättre fotbollslag än vad vi är. Är jag trygg med att vi tar poäng mot Japan? Nej, nej, absolut inte. Det förstärker ju glädjen över 3 poäng mot Tunisien snarare än någonting annat. Och det är väl ungefär där jag befinner mig in i matchen.
Jag tycker att det är ganska talande om man kollar Tunisien-matchen och liksom känslan som man går därifrån med. Både du och jag känner ju att det, ja, men det där försvaret, vi litar inte fullt ut på det. Det ser inte så jävla...
Och det är ett
men
avslut, eller?
De släpper ju inte en målchans.
Ja.
Och så här, å andra sidan, ja, det är en fast situation som inte ska vara en målchans som de släpper in ett mål på. Men de släpper ju inte till någonting överhuvudtaget.
Nej,
men känslan man har, absolut, är ju inte det, för vi litar inte på laget. Vi har inte sett någonting i laget som gör att de förtjänar vår tillit, så är det ju. Och i den krönika som jag skrev inför matchen så skriver jag om att det är så här, vi är tillbaka till frågan som vi liksom har gått med i 2,5 år. Så här, ja, det såg bra ut mot det här motståndet, men när vi möter ett bra lag, vad händer då? Som det var under Jon Dahl Tomasson, så här, men ja, Slovakien 30 minuter, fantastiskt jävla kul att se Sverige spela fotboll, men när vi möter ett bättre lag, sen mötte vi Kosovo som inte var ett bättre lag, men allting bara kraschade. Och så, det räckte ju inte. Men Graham Potter är ju inte Jon Dahl Tomasson. Det är något annat. Han har en sund bild av var Sverige är, var Sverige ska någonstans, var Sverige befinner sig någonstans och vad som krävs för att maximera möjligheten att få ett bra utfall. Men känner man sig trygg med det? Nej, det gör man inte. Och det menar jag, så att 90 minuter bort, om Sverige gör den matchen igen, ja, men då kanske vi har någonting.
Det tyckte jag var intressant. Och det är inte mycket jag tycker är intressant på en pressträff med det svenska landslaget, men när jag gjorde ett gästspel i Frisco, Brasilien, har de lyckats missa igen, då tyckte jag det var intressant när Sebastian Larsson pratade om vad han hade gjort efter matchen, de timmarna som återstod av natten och sen dagen som följde. Och då hade ju en sak han gjorde varit att, ja, men se om i alla fall delar av matchen, och när han sen skulle berätta vad han hade fått ut av det, så förklarade han just att, ja, men när jag upplevde matchen från sidlinjen så upplevde jag mig rätt jävla orolig under fasen runt och efter Tunisiens reduceringsmål. Det kändes jävligt skakigt.
Men efter var han alltså backe?
Ja, nej, lugnt. Nej, men lite så att innebörden av det han sa var ju att han hade upplevt det som darrigt, skakigt och osäkert när han stod vid sidlinjen. Och sen hade han kollat videon igen och blivit Hassebacke. Känt att fan, det var ju lugnt. Och det säger ju någonting att vi har ungefär samma upplevelse. Och att han också då någonstans måste ställa sin inom då irrationella känsla mot hur det faktiskt var på planen. Och jag tror ju att båda våra upplevelser kommer från samma plats. Att vi i grunden inte vet. Att vi inte har någonting att falla tillbaka på. Att det inte finns en erfarenhetsbank av lagerbjälkar med ryggen mot väggen i tuffa bortamatcher i Lissabon och Istanbul som bara ridit ut stormen. Vi vet ju inte. Och det är klart, när man inte vet så blir man osäker. Så det är ju bara så folk funkar.
Ja, och det går så att parallella lite. Alltså Nederländerna, vad kommer de in med då? Ja, vi ser namnen, vi vet. Men jag älskar Anders, så jag tycker han är en fantastisk fotbollsspelare. Men så har det inte sett ut. Han var en katastrof mot Japan. Han var värdelös mot Japan. Vi vet att Gakpo är en mästerskapsspelare. Jag kan liksom blunda och se när han skär in från sin kant och avslutar och gör det igen och igen och igen. Han gjorde inte det mot Japan. Så det är liksom inget... Och de har fortfarande ingen nia som är ens värd att spela.
Memphis, bror.
Jag tjostar.
Det är det du håller på. Det är så jävla sjukt ändå att han är överlägset Hollands bästa målskytt någonsin.
Vem är Frankrikes bästa någonsin?
Ja, men det är väl alltjämt Giroud. Ja. Men nu är Mbappé precis på väg till förbi. Ja.
Men det är lite samma sak. Giroud som utskälld under hela karriären.
Du kan inte dra det Memphis i Giroud-follan.
Nej, alltså Giroud är en mycket, mycket bättre fotbollsspelare. Jag säger att han var genom hela karriären utbuad, utskälld, ifrågasatt i den franska opinionen. Sen Giroud tror jag är ju den som Van Dijk håller som den tuffaste han någonsin mött.
Men det är ju bara för att han aldrig lät liksom Van Dijk hinna komma in på kropp för att han har skarvat bollen vidare. Det är det Giroud var. Giroud var ju den bästa skarvspelaren han någonsin har sett. Han behövde inte suga in bollen. Han behövde inte försöka vända upp för att han skarvade den vidare. Och sen uppstod inte situationen. Då har han redan bundit upp Van Dijk. Och så kommer den och jävla löpare. Och så är straffområdet tomt. Det var han ju helt otrolig på, Giroud. Det är han nog bäst jag sett. På liksom skarva bollar vidare på en touch. Spelar ingen roll om det är låga bollar, höga bollar. Om det är bringa, om det är fötter. Alltså extraordinärt.
Ja, men som en sån här passning, passare i volleyboll.
Ja,
fast Janne jävla Hedengård. Ja,
fan vad fin han var. Tolse backspike. Alltså. Ja, dit ska vi kanske inte. Alltså jag hade en idé tidigare. På den tiden vi fortfarande någon form av struktur som vi skulle utgå från i de här poddarna. Att vi skulle prata om hur det svenska landslaget har följt upp premiärsegrar förr. Och utan då att du får tänka efter. När vann vi senast de två första matcherna i ett mästerskap?
Utan att du får tänka efter?
Du ska bara rygga med svara nu.
Men jag måste få tänka efter.
Du håller ju på nu.
Jag håller på. Jag ska bara gå på liksom uppstudstänka.
Ja, så. Det var tanken, men den tanken har jag
försvunnit. Ja, men 70.
Okej, okay. Ja, då vann vi inte ens premiären.
Nej, men
alltså, grejen är ju att du kommer inte på ett svar för det finns inget svar. Och när det inte finns något svar, då är det alltid 58. Så fort något har gått bra någon gång, men aldrig gjort det därefter, så är det ju 58. 58 vann vi de två första matcherna. Det är ett tag sedan. Sen dess har vi aldrig vunnit de två första matcherna. Inte i något här mästerskap. Och vi har knappt vunnit några premiärer alls.
Vilken är din favorit andra match då?
Det finns ett jävligt enkelt svar på den. Eftersom att, ja, i alla fall ifall det ska följa på någon typ av framgång. Min favorit andra match är Italien 2004. Mm. För att det följer på en framgång. Det bygger vidare på framgång. Och det har det näst mest osannolika landslagsmål vi någonsin gjort som klimax. Zlatans liksom Friends-bicykleta kommer ju alltid vara etta på den listan. Även om det kom i en oviktig match. Liksom klacken mot Italien förhöjs ju naturligtvis av att den är en jätteviktig match. Och i ett jätteviktigt läge. Och det finns så oerhört mycket backdrop runt. Men det är fortfarande inte bicykleten på Friends. Men det är min favorit andra match. Dels för att ja, det var så bra fotboll, två starka lag, många starka profiler mot varandra och så det där jävla klimaxet och sen tog vi mästerskapet vidare därifrån.
Det går ju parallella till alltså, fem mål i en öppningsmatch,
exakt.
Det öser på och nu vet jag, det var ju på dagen var 22 år sen, alltså premiärerna är 22 på dagen 22 år efter 2004-2006.
2004-2006.
2026.
Ja, okej. Okay.
Alltså det är exakt samma datum som fem mot Bulgarien.
Men det räcker inte ett halvt glas vin så börjar det bli 2026.
Så ja, paralleller finns. Jag tycker ju sådär, eftersom den är epokgörande, att Paraguay-matchen i Berlin har någonting där också.
Det har det ju. Det är ju en annan typ och den är lite mindre relevant utifrån min idé om vad vi skulle prata om.
För framgång den, i första matchen.
Och... Ja, exakt. Den kommer ifrån oavsett hur många hörner vi nu hade och hur många avslut Lasse Lagerbäck tyckte vi skapade, ett dunderfiasko i premiären.
Jag upplever att det är inte så enkelt med fotboll alla gånger. Det är det som är så fascinerande, att vi gör faktiskt en ganska bra match mot Trinidad och Tobago.
Säger han Trinidad och Tobago?
Vad säger han då?
Jag vet inte. Något annat tror jag.
TNT.
Dynamite, hej. Nej, men så här. Vi har ju varit så jävla dåliga i premiärer historiskt. Det var ju liksom det första man skulle göra upp med när man gick tillbaka och liksom slog i rullarna och letade i minnesbanken. Svindåliga premiärer. Vi vinner aldrig premiärer. Nu vann vi ta med fan en premiär. Vi gjorde det med eftertryck. Den enda gången vi tidigare vunnit en premiär med eftertryck, ja, det var 2004. Då blev Italien-matchen uppföljningen. Och där är ju någonstans ändå liksom den övergripande bakåtanalysen att vi lyckas ju då komma ut och vara helt jävla väck i den matchen. Och grejen var ju att det var ju det bästa landslag vi har haft på pappret under min livstid, eller i alla fall sedan 94. Det här var ju landslaget som...
Det var ju bättre. Alltså, ja.
Och det var ju landslaget som borde ha vunnit ett mästerskap. Väl själv om du tycker det var 2002 eller 2004. Och vi har den starten i ryggen. Vi har Zlatan, Henke Larsson, Fredrik Ljungberg, alla ganska nära någon form av prime. Vi har ett överflöd på inne mittfältet med Kim Källström och Anders Svensson och Tobias Linderoth. Och vi har ju robusta jävla mittbackar med Mellberg som liksom galjonsfigur med sitt skägg. Och så kommer vi ut mot ett ganska jävla plågat Italien. Och vi rör ju inte bollen, det är i alla fall min minnesbild. Och vi hade ju våra killes här i ytterbackarna. Och nu skickar vi ut Micke Nilsson från, fan nu skulle jag säga...
Ovesholm.
Det var det ordet jag sökte och hittade inte. Och han har ju inte skitroligt där ute. Sambrotta kommer på överlappen. Och jag vet inte fan om det är Del Piero som liksom travar ut och hittar luckorna och liksom serverar. Men det är jävligt mycket Sambrotta som rundar Micke Nilsson. Och det är Cassano som petar in bollar med pannan. Och det är ju en virvelvind. Så som jag minns det, och nu har jag inte gått tillbaka och kollat, men så som jag minns det så skulle det vara i 3-0 Italien efter en timme. Men på något sätt hänger vi i, och sen kommer den där situationen på slutet. Och det var ju det där svenska laget, att ja, men, ge oss lite tryck och lite bollar i och runt ett offensivt straffområde. Någon jävel kommer trolla.
Edman piska in och så...
Ja, det var det väl Källström som slår hörnan, tror jag.
Ja, jag vet, men alltså, ja, alltså man, tänker... det var det man ville ha.
Ja, ja. Ja. Mm. Men det är den parallellmatchen. Sen är det jävligt slående att vi har bara tre parallellmatcher. För vi har bara vunnit tre premiärer sedan 58. Alla de gångerna så slår vi ju ett ganska mediokert motstånd i första matchen. 2004 Bulgarien. 2008 Grekland. 2018 Sydkorea. 2026 Tunisien.
Och sen 2008, de regerande mästarna för fan.
Jo, var de svinbra.
Champions of Europe, you'll never sing that.
Ja, nej, de var vad de var. You know what you
history
are.
History.
It is what it is. Nej, men det är ju ändå jävligt talande att det är väl kanske det som har krävts. Att de mästerskapsgrupper som nästan alltid har karaktären av att Sverige kommer in som andra eller tredje sidade. Då blir det en jävla kanon och ett ganska mediokert landslag. Och får vi liksom fjärde sidan i första rundan, ja då vinner vi. Men då blir ju ofrånkomligen konsekvensen att ja, då är det en tung sid du får i andra matchen. Italien 2004, Spanien 2008, Tyskland 2018, Nederländerna 2026. Och det finns också en annan sak som går igen då i alla de här andra matcherna som följer på premiärsegrar. Det är ju att det är sent, sent jävla drama. Positivt 2004. Inget vidare 2008. inget vidare alls 2018. Och vart ska vi då med det? Lämna soffan fri för Simon Bank och reflektera. Analysera.
Jag reflekterar inte mer än att konstatera att natten börjar bli sen.
Du ska inte stänga ner nu.
Något ska i magen.
Jo, men du måste ändå förhålla dig till historiska andra matcher efter premiärseger.
Jag tror att, det är, att bäringen på 2026 är begränsad. Jag tror att det här är speciellt. För att alla de här tidigare exempel som vi pratar om, så har det varit ett lag som har byggts över lång, lång tid. Som har bra kval, cirkusar. Alltså det sjuka med Sverige, att Sverige, som någon konstaterade, gjorde fler mål i VM-premiären än man gjorde hela VM-kvalet. Totalt och sammanlagt. Vi vet ju ingenting. Vi har ingen jävla aning om vad det här laget står för någonting. Och det var liksom det som man efterlyste, eller som jag efterlyste i premiären. Så berätta, vilka är ni? Och nu vet jag att det är ett lag som kunde köra över Tunisien i alla fall. Som hade ett av VMs vassa och intressanta anfallspar. Har vi ett försvarsspel som duger och håller? Nej, det vet vi fortfarande inte. Men det kanske vi vet om ett par timmar. Förhoppningsvis. Och jag tycker att det är också väldigt kittlande med när man lyssnar runt med de nederländska kollegorna och hör hur tongångarna är där. Efter 2-2 mot Japan, de är så liksom pessimistiska, så lite fan ingenting. Liksom. De vill ju, som man brukar vilja i Holland, liksom, de vill ju sparka Koeman i paus. De vill ju här VRNR, nu, på plats och ställe. Och de är...
Så lite är det så att får jag välja Potter eller VRNR så...
Ja. Ja, men det är väl ingen snack.
Det är bara in med han.
Ja, det är klart. Det är klart grabben ska in. Väldigt mycket hänger i luften. Liksom. Väldigt mycket fortfarande oformulerat och oklart. Och det är det som också som är kittlande. Det kan bli en väldigt, väldigt fin VM-sommar. Det kan också bli en när... Vi konstaterar att Graham Potter fick väl lite tid på sig. Nu tar vi sats mot framtiden med honom i rodret. Så...
Ja, men den slutsatsen är ju fortfarande jävligt långt bort och den slutsatsen kommer inte dras imorgon. Det som är den stora skillnaden när jag ändå tillåter mig att dra historiska paralleller, det är ju just det där att förr i tiden har ju andra matchen varit väldigt, väldigt, väldigt viktig. Sen har det ju för sig varit så att ja, men, i och med krysset 2004 så räckte det med oavgjort i sista matchen för att bli en av två som gick vidare från gruppen. 2008, ja, då räckte det ju inte med en premiärseger, utan då blev i förlängningen David Villas jävla 93:e minuten mål avgörande på ett sätt som innebar att vi åkte ut.
Och sen nummer, vad hade han?
Nummer?
Nu möter ryssen.
Ja, kör vi.
Och nej, Sverige pratade om nummer si och så, Turbinski, va?
Nu har du tappat mig.
Ja, du ser. Jag ber om ursäkt. Det var att det var ganska svag coaching. De kunde inte ens namna på spelarna de mötte.
Det är ryssar. Det är alltid trixigt för det svenska sinnet. Tror att ta till sig alla de namnen. Nej, men det är en jävla skillnad. Alltså, det är otroligt ändå hur mycket det påverkar ingångsvärdet det här med att vi är, vad är det, 96% eller 97% klara för slutspel statistiskt. Det har vi aldrig varit tidigare.
Jag tror att det är ännu mer nu eftersom det har försvunnit poäng i matchen efter.
Ja, alltså antingen ska Sydafrika eller Tjeckien gå vidare. Och det känns inte självklart. Och ser man på gruppen som har spelat idag, vi vet ju redan det. Att Skottland kommer ju vara ett mål ifrån.
Ja, ja, naturligtvis.
Så det räcker ju att ha ett måls bättre målskillnad än Skottland.
Och då är det är benchmark,
ja, men så är det ju. Så är det ju.
Ja.
Och jag vet det fan. Jag vill ju då hävda att det finns viss historisk relevans. Jag vill om inte annat tro att det är bäddat för en jämn match och det är någonstans bäddat för drama. 2004, Zlatans klack, var det 89:e kanske? 2008, David Villas segermål, det är väl typ 93:e. 2018, Toni Kroos vrider den runt Sebastian Larsson. Det är ju 95, det är ju då det senaste VM-mål som någonsin gjorts. Så det har fan hänt grejer när vi har mött stornationer i en mästerskapsmatch efter en premiärseger. En bra, två dåliga. Dags för en positiv grej imorgon igen då.
Så drama ska vi ha. Du, sista frågan då. Du nämnde ryssen och sådär. Du noterade ju såklart, som alla andra, att Andreas Chavin var på plats på Uzbekernas match.
Noterat.
En fråga som jag tror roar dig. Är han östblockets Glenn Hussein?
Alltså, östblockets Glenn Hussein är ju inte en lite försynt kille från en liksom skolbakgrund i Sankt Petersburg där det fanns matematik och schack. Utan Rysslands Glenn Hussein måste ju liksom dundra så jävla mycket vodka att ja, han har 10 år i den rollen innan han är kasserad. Så jag förstår frågan, men jag köper ju inte parallellen. Andrei Arshavin är ju en jävla outlier sett till det ryska nationalkynnet. Glenn Hussein är ju precis mitten av det svenska nationalkynnet från sin generation. Ska du hitta den personen i Ryssland så måste du ju leta i ett jävla brännvinsdike i en förstad utanför Ufa. Du hittar inte den personen på en VM-läktare i USA.
Intellektuella Sankt Petersburg, kanske inte, men... Jag bara noterar att det är Andrei Arshavin som rider Sankt Petersburg krogat och fram på häst och som är glad i hatten på uzbekiska läktare i USA. Det har ändå någonting.
Så det är ganska svårt att liksom välkomna ryssar, punkt, kategoriskt, överlag, till någon form av idrottslig gemenskap i detta nu. Men jag har ju ändå svårt att missunna Andrei Arshavin i en liten hatt att gå runt bland uzbeker i stora hattar och ändå vara någon form av representant. Och det här är min poäng för ett annat Ryssland. Du vill göra honom till en representant för Putins Ryssland. Det accepterar jag inte.
Östblocket, det är inte Putin.
För mig är Andrei Arshavin just en dissident. Snarare än en medlöpare. Därför en välkommer bland uzbeker, bland oss alla. Det är min syn.
Jag tycker att det är en bra slutpunkt. För nu är det snart fotbollsmatch.
Tror du säger, nu är det snart middag. Klockan är 20:15.
Ja, är
men först
också.
En fotbollsmatch tydligen.
ja, när folk ser.
Jaha, du menar matchen imorgon. Jag trodde att du nu menar att du ska sätta oss och kolla tugga Turkiet, Paraguay innan vi får gå och käka. Det var vad jag trodde att du menar.
Vi är nervösa för den nerviga turken. De har redan gått igenom ju.
Ja, tyst med dig nu. Vi säger tack och hej och vi blickar fram emot avspark i det som är den viktigaste oviktiga match ett svenskt landslag någonsin spelat.
Peace out.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.